Och nu kommer jag ställa en fråga till er, och ni måste vara helt ärliga. Hur många här har en tro som kan försätta berg? Räcker upp en hand. Hade man varit i Afrika hade hälften räckt upp handen. Nej, men det, jag förstår det precis. Det är så. Vi är ödmjuka och det får vi vara. Vad är en tro? Mikael förklarar en del. Och framförallt, vad tror vi på? Vad tror vi på? Jag ska berätta en liten kul story här. Det var två kompisar och de läste om när Jesus gick på vattnet. Och då sa den ena till den andra att alltså, tror man bara tillräckligt så kan man gå på vattnet. Alltså menar du det? Ja. Nu tror du så mycket du kan. Och så var de nere vid stranden på Rå. Och då började den ena, han tog i sig av sig skorna, men han började gå där och han, jag tror jag kan. Och så gick han där. Och han gick och gick. Och vattnet steg ju innan upp till magen alltså, ungefär. Det var väl vad jag trodde, sa han till sin kompis då. Och då kan man ju undra om han hade trott tillräckligt. Hade det räckt, så att säga. Ja, jag tror vi behöver gå till en bibeltext här. Dagens bibeltext är hämtad från Johannes kapitel 9, vers 1-7. Och sen får man hoppa över några verser och så går vi till 24-39. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Siloadammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången, och nu går vi fram till kapitel 24. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare vet jag inte, sa den blinde, men det vet jag att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa: du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade: ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom: du föddes syndig allt igenom, och du ska undervisa oss. Och så körde de ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han: jag tror, herre. Och föll ner för honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Alltså, det är en rätt härlig berättelse. Alltså, det finns något helt underbart trotsigt i hela den här händelsen med mannen som blivit mirakulöst botad av Jesus och som inte låter sig tystas. Men tänk er själva, du sitter där framför templet blind har suttit där flera år. Och du sitter och tigger dag ut och dag in. Du hör ju, så du kan höra talas om den här märkliga Jesus som kallar sig Guds son. Och så närmar sig den här Jesus honom, kanske utan att han märker det. Och så spottar han på marken. Och det kan man veta liksom att spottet i det här sammanhanget, i det här bibliska sammanhanget, det ansågs ha en helande verkan. Så det fanns en symbol i detta alltså. Sen samlar han ihop lite stoft eller jord från marken. Och ni vet, det kan ju också kopplas till när människan skapades en gång i tiden. När Gud skapar människan, stoftet från marken. Och så gör han något med denna massan. Lägger den på den blindes, på dina ögon. Och sen ber Jesus dig tvätta av med vatten från Siloadammen. Och vatten har också en viktig betydelse, ni vet, i med tanke på dopet och vattnet har ju en helig symbolik. Och plötsligt så kan du se, du som aldrig har sett, vilket mirakel du fått vara med om. Och kanske skulle du också bli helt förändrad och modig, precis som mannen här, därför att du av glädje har blivit helad. Och inte bry dig om vad de här skriftlärde säger. Sen finns det en mellandel som vi inte läste idag, där då grannarna till den här mannen börjar ifrågasätta honom. Vem var den här mannen du träffade? Och även fariseerna är misstänksamma och menar att Jesus inte kan vara från Gud, för han botade ju på sabbaten. Och den som botar på sabbaten, han gör fel. Dessutom trodde de inte att en blinde hade varit blind. Så de gick till hans föräldrar och frågade och ville att de skulle intyga de förstod inte vad som hade hänt, och de visste att han hade varit blind sedan födseln. Och samtidigt var de lite rädda att göra fel, för de var ju med i synagogan och i församlingen där. Och liksom därför säger de, gå och fråga sonen själv, han kan svara för sig själv, han är gammal nog för att svara för sig själv. Ja. Den blinde mannen som blev seende, han utmanar ju omgivningen trosvisst och trotsigt. För han vet bara att den som botat honom heter Jesus. Och i sitt hjärta är övertygad om att han måste vara från Gud. Annars skulle han aldrig kunna göra det som han har gjort. Och han säger ju till de här fariseerna, ni vill inte lyssna, ni tror jag begriper, men ni begriper ingenting hur många gånger jag än berättar. Ni vill kanske själva bli Jesu lärjungar, säger han lite kaxigt till de här. Men det här händelsen säger ju mer än det som vi har gått igenom här. Det handlar egentligen om vad Jesus gjorde för den blinde mannen, också vad han kan göra för oss. Därför att hur kan han förvandla en hopplös situation och låta botandet av en svår sjukdom bli ett tecken på vad han kom för att ge oss? För egentligen är det handlar om. Att han gör detta, han botar. Men det är något mer han vill säga. Det är något mer han vill visa på. Men det hindrar inte att det finns all anledning att lyfta fram mannen, hur han reagerade på vad som hände. Och det är lätt för oss att tänka att Jesus, när han såg människor med särskilt stor och märkvärdig tro, så botade hon. Man tror liksom, hade han stor tro? Man kan ju ha en längtan. Anders sjöng i sin första sång om längtan och tro, även i den andra. Det finns hos oss alla längtan att få en stor tro. Men blir då alltså helandet en belöning om jag har en stor tro? Måste jag ha en stor stark tro för att så att säga bli helbredda jord, botad? Men vad vi förstår, så var det inte den blinde mannens tro som gjorde att Jesus botade honom. För när det gäller trons kraft, som det här söndagen handlar om, måste man förstå följande. Tron i sig, om vi tänker att det är en bilnyckel, så bär ju den på en kraft. Alltså jag kan ju öppna en bil med den, och sen kan jag åka med bilen var som helst. Men nyckeln i sig har inte den kraften att jag kan åka iväg. utan det krävs ju en bil till vilken nyckeln passar. Och den kristna tron är också en kraft. Men samtidigt har vi inte tron i sig den yttersta kraften, utan det ligger i det här objektet, alltså det ligger hos Gud. Det viktigaste är alltså trons innehåll. För annars blir bara tron ett redskap för att jag ska få liksom ett självförverkligande, och det är ytterst sig själv man tillber på något vis, och inte Gud. Utan Gud är ju verklig och ger genom tron rättfärdighet och liv. Den blinde mannen kände ju inte Jesus. Hur skulle han kunna tro på honom? Och likväl förbarmar sig Jesus över honom. Och hur kan det vara så? Jo, Jesus kom i världen som hoppets budbärare för att förkunna en ny tidsålder. Han kom för att visa att det stängda paradiset åter skulle öppnas. Guds riket skulle bryta fram genom tecken under. Gud skulle förbarma sig över sin slagna och vilsna mänsklighet i sitt uppror mot honom, och som dragit med sig hela den här skapelsen i sitt fall, och nu ger dem en ny chans. I honom finns allt det nya som ska komma. Så varje helande och botande som Jesus gjorde under de här 3 åren på jorden, och fortfarande gör kan man säga, men framförallt då, var ett tecken på detta att Guds rike var nu nära. Han ville visa att lidande, sjukdom och död hör denna världen till, men Gud har förbarmat sig. Något nytt var på gång. Hans son hade kommit i världen för att frälsa och söka upp det som var förlorat. För Gud vill hela. Därför fick den här mannen uppleva det underbara undret. Jesus botade honom. Han blev ett levande exempel på det som ska komma. Och det finns ju andra exempel på när Jesus botar. Till exempel de spetälska, 10 spetälska. 9 sprang iväg och bara var glada för att de var friska. Den 10:e vände om. För han såg någonting annat. Han såg någonting mer, så att säga. Och därför kom han tillbaka och tackade. Och en liten annan tanke i detta är ju att varje människa som blev botad av Jesus kom egentligen i samma situation som alla andra som är friska. Som inte bär på någon sjukdom eller handikapp. Det var naturligtvis underbart för dem. De var inte längre bundna av sin sjukdom, men Jesus ville alltid ge oss ännu mer. Den blinde, den döve, den lame skulle förr eller senare uppleva att denna världen är full av lidande och sjukdom. Och döden kan ingen undkomma. Ingen kan undkomma döden. Men då gäller alltså något annat. Att sätta sin tro och känna honom som övervunnit synd och död och som kan skänka evigt liv. Och där kommer tron och efterföljelsen in. Och det gäller ju alla sjuka, friska och gamla och unga. För Gud vill rädda oss. Han vill inte lämna oss i det ondas våld. Han vill att vi ska leva. Han vill att vi ska ha del i det nya som ska komma när han skapar allting nytt. Den här mannen som var blind såg och förstod detta. Han blev ett levande exempel på vad tron på människosonen innebär. Det är att tänka lite längre. Det är att inse att detta liv som det nu är kan inte bestå. Det är att ta vara på den möjlighet som Gud erbjuder när han sände Jesus till oss för att leva vårt liv, dö vår död och besegra ondskans makt. Den botade mannen är som sagt ett bra exempel på detta, men han tror, trots att han kanske inte säger att han begriper allt. Han tog emot erbjudandet Jesus, och när han träffar Jesus igen får han falla ner och tacka honom. Han hade fått en tro som skulle bära honom hela livet genom varje kommande prövning, ja, ända in i evighetens värld. Inte bara så hans yttre ögon hade öppnats, utan hans inre hade anat vem Jesus verkligen är och vad han vill ge. Sen finns det en vers till när några fariseer hörde Jesus sista samtal med mannen, och att de då protesterar och säger: är kanske också vi blinda? Och Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. För det är den verkliga frågan: har vi sett vem Jesus är och vad han kan göra och vill göra med oss? stannar vi kvar och lyssnar och tänker och reflekterar. Vi behöver inte begripa allt på en gång. Vi har massor med frågor säkert. Och en del kommer vi aldrig begripa här på jordelivet. Men vi måste ställa frågan, vem kan bota mig från min sjukdom, min synd, min skuld, min död? Han som kan göra det, han är här idag. Och så vill jag ta ett exempel till, och det är en härlig, det är en annan text från den här söndagen, och det är den här lame mannen. För ibland så är det så att vi är ju svaga kanske just själv, vi kan inte våga ta det här steget, och då behöver vi varandra, vi behöver församlingen, vi behöver de som är lite modigare, och vi behöver kompisar alltså. Och då tänker jag på den lame mannen då som är i närheten av Jesus där han predikar, huset är fullt av folk. Och han hör det på avstånd och han tycker lite, kanske lite pinsamt. Han är ju van att vara lam. Han kanske nästan tycker det är okej liksom. Va? Men hans kompisar tycker inte detta. Och han drömmer någonstans. Han längtar någonstans, som Anders sa, efter ett bättre liv. Så att de hämtar någon slags bår eller madrass eller någonting. Och så lägger de honom där och han kanske nästan protesterar. Men de lyfter iväg honom in där. Men det är ju trångt som bara den. Och så hittar de en väg, eller någon steg eller någon trappa upp på taket. Ja, vi förstör en del av taket här och så hissar de ner honom framför Jesu fötter, kompisarna. Och det första Jesus säger, minns ni vad han säger? Dina synder är dig förlåtna. Det är det första han säger. Han säger det viktigaste först. Alltså relationen till Jesus var det viktigaste. Och sen botar han honom. Och säger då att stå upp och ta din säng eller madrass och gå, som det står egentligen. För ingenting är ju viktigare än att ha en läkt relation till Gud. Och det var kanske bärarnas tro här som gjorde att ja, vi måste ta upp vår kompis här så att han får bli frisk igen. Så, avslutningsvis, låt oss hjälpa varandra. Jag menar, ibland är vi svaga i tron, ibland har vi jobbigare och lättare. Vi behöver varandra. Det är bara så. Och sen så, jag jobbade i Uppsala en gång och det var en jätteduktig direktör för Lutherhjälpen som blev biskop sen. Och hans lilla devis eller ordspråk kan man säga var, som jag tycker är jättefint, min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Så det avslutar vi med.